En podcast från Aftonbladet.
Det är mitt på eftermiddagen i Göteborg när två män skjuts i en bil.
Men trots att det pågår fotbollsträningar och förskolehämtning bara några meter bort så är det ingen som förstår vad som sker. Och livet fortsätter som vanligt.
Bara timmar senare grips en man i ett parkeringshus i Oslo efter en flera timmar lång dramatisk biljakt. En man som ska visa sig vara en misstänkt dubbelmördare.
I det här avsnittet berättar vi om den norska torpeden och om dubbelmordet i Göteborg.
Och om hur morden kopplas till en av de blodigaste konflikterna i svensk historia.
Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med mig, Mariella Quintana Melin.
Och med mig, Marcus Ulfsand. Hej och välkomna till veckans Aftonbladet Krim. Idag så ska vi prata om ett dubbelmord i Göteborg. Närmare bestämt i stadsdelen Lunden. Det här inträffade förra året i september, men nu börjar det närma sig rättegång. Den kommer att dra igång nästa vecka. Och det är ett lite speciellt fall det här. Det finns några saker som sticker ut, eller hur, Mariella?
Ja, verkligen. Det finns flera saker som sticker ut, bland annat att det bara är en person som är åtalad i det här målet. Det finns liksom inga medhjälpare alls. Och sen så sticker det ut att den här gärningsmannen, eller den misstänkta gärningsmannen, är så otroligt klumpig.
Ja, vi kommer återkomma till vad vi menar med det, men vi börjar med att ta det här från början och därmed så backar vi också bandet till förra hösten, till den 2 september 2025.
Det är en tisdag i stadsdelen Lunden i Göteborg, september 2025.
Klockan är runt 5, det hämtas från förskolor och det pågår en fotbollsträning när några dova smällar hörs.
Någon uppfattar det som smällare, en annan som att någon nitar fast ett plakat mot en vägg.
Och ingen reagerar nämnvärt. Livet går vidare, men en stund senare så reagerar någon på två personer som sitter i en bil på en parkering.
En kille går fram och kollar lite närmare, då ser han blod.
Han backar därifrån och ringer 112.
En stund senare når informationen medierna. P4 Göteborg rapporterar.
Två personer har hittats ihjälskjutna i en bil i Lunden i Göteborg under tisdagskvällen. Det bekräftar polisen.
De två som hittats i bilen är i 30-årsåldern. De är båda kända av polisen sedan tidigare.
Och morgonen efter berättar polisen att de har en teori om vad som kan ligga bakom dubbelmordet.
Polisens huvudspår är att dubbelmordet i Lunden är en del av den pågående gängkonflikten mellan norra och södra Biskopsgården.
Vi har ju sedan tidigare flera år haft ett ansträngt konfliktläge i delar av norra och södra Biskopsgården. Och vi ser den här händelsen som en trolig koppling med ett tragiskt resultat av konflikten.
Till en början har polisen inget tydligt spår efter vem som skjutit männen. Men en händelse vid den norska gränsen kommer att leda dem till en huvudmisstänkt.
En man i 30-årsåldern har gripits här i Norge misstänkt för dubbelmordet i Lunden i Göteborg. Mannen som har norskt medborgarskap greps under natten mot onsdagen i ett parkeringshus i stadsdelen Grönland i Oslo.
Ja, det här börjar ju på ett ganska märkligt sätt. Alltså, som vi sa så är det ju flera personer som verkar höra skott, men det är ju ingen som direkt gör något åt det.
Nej, det är väl helt enkelt för att de här skotten skjuts in i en bil och det är ganska dova smällar, så det låter inte på det där sättet som ganska många av oss har lärt känna igen hur pistolskott låter, utan här reagerar inte folk och tror att det är pistol, utan som sagt man tror att det kanske är någon som sätter upp någon typ av affischer eller plakat och någon annan tänker att det är smällar och sådär.
Ja, för det är ju också mitt på eftermiddagen så att man förväntar sig ju inte direkt att det ska ske en skjutning. Och det här är ju en plats där också pågår fotbollsträningar och det är ju mycket liv och rörelse där runt omkring.
Men det man kan säga är att fastän ingen reagerar starkt på de här smällarna så är det ändå som att folk undrar lite vad det är som har hänt, vad det är som har låtit. Det är till exempel en man som går ut på sin balkong för att kolla, ja, är det någon som sätter upp plakat eller vad är det som händer där ute på gatan? Och då ser han en man i 30-årsåldern som försvinner iväg på en elsparkcykel, men sen ser han ingenting annat som sticker ut, så därför går han in till sig igen. Och han är ju inte den enda som reagerar och ser någonting som sen kommer visa sig vara lite viktigt.
Det finns två flickor också som sitter på en parkbänk där, och de hör också smällarna och reagerar lite. Och sen precis strax efter så åker det förbi en man på en elsparkcykel. Och då tar en av de här flickorna upp sin mobil och filmar honom bakifrån. Och han har gråa kläder och sådär, men sen så, de gör ju ingenting. De larmar inte 112 eller någonting.
Nej, men sen så inträffar ju en ny sak. Det här är ju runt en kvart 20 minuter efter de här smällarna, för då är det någon som reagerar på att det står en bil vid en parkering. Den ser i sig inte något konstigt ut, utan den är bara parkerad där, men det är någon som tycker att de två personerna som sitter i framsätet, det är någonting som är lite off, det är något som är lite skumt med dem, menar den här personen. Och den här personen vågar inte gå fram själv, men ber en annan att gå fram för att titta till dem, och det gör den. Och då ser de ju att det här är ju två personer som ser ut att vara döda. De sitter och hänger och det tycks också synas blod där, så då ringer de ju 112.
Och den personen som ringer där, den säger ju att den ser inga skotthål i rutorna och så, men den tror att de har blivit skjutna. Och SOS-operatören försöker ju få den här personen att, men kan du inte gå fram och knacka på rutan och försöka få kontakt och prata med dem? Och den säger att nej, det är nog ingen mening med det. Och operatören försöker ju också få personen att kanske göra HLR på den.
Ja, men det utesluter ju den här personen som är på plats då. Han säger själv att det här är inte, ja, det kommer inte ge någonting, utan de här personerna ser ut att vara, ja, döda och bortom räddning helt enkelt.
Och det här samtalet, det rings ju 20 minuter efter att man har hört smällarna. Och ambulansen kommer ju snabbt på plats efter samtalet, och de gör ju också direkt bedömningen att de två personerna som sitter i den här bilen, de är döda. Och att man inte kommer kunna rädda deras liv.
Nej, och det som man också reagerar på, det är ju att precis som den här första personen som gick fram till bilen har misstänkt, så ser man ju inte heller några skotthål genom några rutor eller någonting. Så ganska snabbt så går det ju att se att det här verkar inte vara några som har skjutits utifrån. Det är inte någon som har gått fram till bilen, utan de ser ut att ha blivit skjutna inifrån. Alltså att någon har suttit i baksätet eller åtminstone inne i bilen och skjutit dem, samtidigt som de själva också befann sig inne i bilen. Och det måste man ju säga, vi har sett många fall tidigare där folk skjuts just när de sitter i bilar, men det är ju väldigt ovanligt, måste man ändå säga, att det skjuts inifrån på det här sättet.
Ja, men det blir ju direkt en stor polisinsats. Det här har ju hänt på en parkering utanför ICA. Det är barn, 150 stycken, som tränar fotboll precis i närheten, men de får fortsätta spela samtidigt som polisen sätter upp sina avspärrningsband. Och man sätter också upp ett stort vitt tält för att kriminalteknikerna ska kunna arbeta ostört. Och då är det ju faktiskt flera boenden som ser att så här, oj, nu är det en stor polisinsats här, vad har hänt? Och då börjar ju de komma fram till poliserna och berätta om den här mannen på elsparkcykeln som de faktiskt har sett.
Ja, för då, de här som vi nämnde tidigare, mannen som är ute på sin balkong och de här flickorna som har filmat då en man på elsparkcykel, när de sätter ihop det med att man nu förstår att här är ju två döda män i en bil, då får ju de uppgifterna en helt annan bäring. Och det är det som också kommer leda polisen vidare, att man börjar ju ganska tidigt leta efter en elsparkcykel eller en man på en elsparkcykel. Man, till exempel, hör man ju av sig till alla de här Voi och Bolt, de olika elsparkcykelföretagen, och försöker få fram, finns det någon som har bokat från just den här platsen som har åkt därifrån? Så att det blir ju liksom det första huvudspåret, kan man säga, i utredningen.
Och man söker ju också med hundar och man letar på gångvägar och så, och en bit därifrån så hittar man ju faktiskt en elsparkcykel och ett munskydd, men det kommer faktiskt inte vara rätt elsparkcykel.
Nej. Och fastän det är en stor polisinsats så att man får de här vittnesuppgifterna, så kommer inte polisen att gripa någon omedelbart. Ibland ser vi ju det, att man tar folk som bara är några hundra meter bort, just eftersom folk kanske har reagerat på smällar och sen så går det väldigt, väldigt fort. Men i det här fallet så, det har ju gått ungefär 20 minuter sedan skotten, så att polisen förstår ju ganska snabbt att den här personen kan faktiskt ha tagit sig en bit härifrån. Och det märks inledningsvis, man söker väldigt, väldigt brett, men man har ändå hyfsat lite att gå på. Men sen, senare samma dygn, så kommer det hända en grej som till en början ser ut att vara helt orelaterad, men som kommer att leda polisen rätt i den här utredningen.
Ja, senare på kvällen, vid 11:15, så är det en bil som passerar gränsstationen i Svinesund, alltså mot Norge. Och tullen vill stoppa den här bilen, men den här föraren, den skiter totalt i det och bara kör vidare i full fart. Och då blir det en stor biljakt och flera patruller börjar förfölja den här bilen. Men de kommer att tappa bort den och efter en timme så avslutas sökandet efter det.
Ja, de skriver ju själva i sin rapport efteråt att den här föraren kör så oerhört snabbt och man inser att det är stor fara för liv om vi fortsätter att pressa den här föraren för hårt. Så att man håller sig en bit bakom för att man helt enkelt inte vill skapa en situation som blir allt för farlig. Och när man lägger sig några hundra meter bakom så lyckas helt enkelt den här föraren villa bort polisen och de tappar bort honom.
Men sen, en timme senare vid 1 på natten, då är det en annan patrull i Folly som får syn på den här bilen igen. Och inte heller den här gången så stannar föraren, utan den kör vidare i över 200 km i timmen och verkar köra in mot Oslo.
Ja, och där fortsätter jakten. Polisen är bakom och den här föraren kör till slut rakt in i ett parkeringshus. Bilen börjar ryka och föraren tar sig ur och börjar springa till fots istället från bilen. Men här följer ju poliserna efter. Nu är de verkligen hack i häl.
Föraren försöker ta sig igenom en glasdörr, men den är låst för den vill ju liksom komma ut ur det här parkeringshuset. Och då börjar den liksom banka på rutan för att försöka ta sönder den.
Och det är här det blir väldigt, väldigt dramatiskt måste man säga. Vi har ju sett de här bilderna från övervakningskamerorna, vad som händer. Den här mannen försöker ta sig igenom en glasdörr. Den är låst. Polisen kommer bakom honom. De försöker få honom att ge upp, att lägga sig ner, och då vänder han sig om och det visar sig att han har en pistol i handen. Och det är ju för en kort sekund som han faktiskt riktar pistolen rakt mot den polismannen som bara står några meter bort från honom. Den polismannen har också dragit vapen vid det här tillfället, men skjuter ändå inte. Och sen så verkar det ändå som att den här föraren som nyss har flytt från sin bil, han ger sig i det här läget. Men det är ju några oerhört dramatiska sekunder när de helt enkelt riktar vapnen mot varandra.
Ja, verkligen. Till slut så lägger ju den misstänkte föraren ifrån sig pistolen och lägger sig ner på marken. Och i samband med det så försöker han också slå sönder sin telefon.
Ja, och när då polisen har gripit honom, deras initiala misstanke är ju att det här är förmodligen en person som har försökt att smuggla in knark i Norge. Men när man går igenom hans bil så märker man att det finns ju faktiskt inga droger här överhuvudtaget. Och då börjar de fundera, vad är det som gör att den här personen har haft så bråttom och som har liksom blåst igenom den här gränskontrollen, kört i 200 km i timmen och försökt fly för fot. Dessutom så är han beväpnad. Och då börjar de leta så här, finns det några händelser som har skett i närtid som möjligtvis skulle kunna vara kopplade till det här? Och det är då man får upp det här dubbelmordet i Göteborg som bara har skett några timmar tidigare.
Och det kommer faktiskt visa sig att den här pistolen som han har riktat mot en polisman, det är faktiskt samma pistol som användes vid dubbelmordet i Göteborg.
Och vi ska snart prata mer om det som man hittar när man griper den här mannen, för genom några fynd som man gör i hans mobiltelefoner och även det som hittas i bilen så kommer man kunna pussla ihop vad är det som han har gjort innan och efter det här dådet i Göteborg. Så vi återkommer till det, men först en kort paus. Så, då är vi tillbaka i Aftonbladet Krim. Och som vi sa så, vi kommer ju återvända till den här misstänkte gärningsmannen snart. Men vi pausar honom lite kort. För att, precis som vi hörde tidigare här i podden, så får ju polisen tidigt under den här utredningen en bild av vad det är för konflikt som ligger bakom det här dubbelmordet. Och det här är ju trots att den misstänkte gärningsmannen är helt okänd för svensk polis. Han är ju, har ett straffregister i Norge, men det finns inga kopplingar mellan honom och några svenska konflikter. Men genom offren så får man ändå en bild av vad det här handlar om för konflikt, eller hur?
Ja, precis. Det här är ju två personer som polisen känner till sedan tidigare och flera gånger har kontrollerat tillsammans med andra personer som ingår i Norra Biskopsgården.
Ja, och det gör ju att polisen tror att det här är ännu ett dåd som kopplas till konflikten mellan norra och södra Biskopsgården.
Konflikten mellan norra och södra Biskopsgården är en av Sveriges blodigaste gängkonflikter.
Och exakt varför den startade är omdiskuterat.
En teori är att startskottet är ett svartsjukedrama.
En tjej byter partner, hon lämnar en man som sitter i fängelse och blir tillsammans med en annan man som kommer att mördas en tid senare.
Det här är 2011 och här splittras Biskopsgården i två rivaliserande läger, södra och norra Biskop.
Under åren som följer avlöser morden och dåden varandra.
Flera har blivit väldigt uppmärksammade, kanske framförallt morden och mordförsöken på Vår krog och bar 2015.
Det skall ha skett en skottlossning inne på restaurangen. Och det har varit flera människor, antalet har jag inte. Och flera skott har avlossats. Personer har avlidit på plats av skottskador. Vi vet också att flera personer är allvarligt skadade. Vi kan inte utesluta att dödssiffran stiger.
Det är ett häpnadsväckande hänsynslöst dåd. Flera maskerade män springer in på en restaurang i Biskopsgården med dragna automatvapen.
De skjuter besinningslöst omkring sig i 25 sekunder, mördar två och skadar 8 personer.
Flera personer från norra Biskopsgården döms senare, 2 av dem till livstidsfängelse.
Åren därefter sker fler dåd med koppling till konflikten.
En 8-årig pojke dör när en handgranat kastas in i en lägenhet där han ligger och sover.
Flera personer befann sig i tillfället i lägenheten och den första polispatrullen som kommer dit kan bära ut ett barn, en pojke i 8-årsåldern och som körs med ambulans till Östra sjukhuset och som vi senare då får uppgifter om är avliden tyvärr.
I juli 2021 skapar konflikten rubriker igen.
Flaggorna vajade på halvstång idag över hela Göteborg och vid brottsplatsen intill Vårväderstorget på Hisingen fick polismännen motta blommor och kondolianser från förbipasserande. Det var strax efter 22:30 igår kväll som larmet kom. Polisman skjuten. Några timmar senare bekräftades att hans liv inte gick att rädda.
Det ska senare visa sig att skytten var ute efter en tongivande figur i södra Biskopsgården. Men när han hamnade framför polismannen så sköt han honom istället.
Gärningsmannen, en 17-årig pojke, döms senare till 8 års fängelse.
Även det uppmärksammade mordet på rapparen C. Gambino knyts till samma konflikt. Även om rapparen inte själv var kriminell så verkar södra Biskop ha sett honom som en PR-figur för norra.
Sammanlagt har konflikten krävt runt 30 liv, där flera har varit utomstående som inte haft någonting med gängmiljön att göra. Som 4-åriga Luna som satt i en bil där en bomb exploderade som tog både hennes och 3 mäns liv.
Den har kallats Sveriges dödligaste stadsdelskonflikt och nu har den alltså krävt ytterligare 2 offer.
Ja, det som gör att polisen kopplar dubbelmordet i bilen i Lunden i Göteborg till den här konflikten mellan norra och södra, det är ju för att de här 2 personerna som mördats är kopplade till norra Biskopsgården.
Ja, de har ju kontrollerats av polisen flera gånger när de har varit i sällskap med andra personer som polisen knyter då helt enkelt till norra Biskop. Man menar att de har rört sig i den här miljön och att de också umgås med flera personer som ses som tongivande i norra Biskopsgården.
Under sommaren 2025 så har polisen lagt märke till att en av de här personerna hela tiden är med de där tongivande personerna i norra Biskop.
Och det man kan säga om det som är lite speciellt, vi nämnde ju tidigare här i avsnittet om det här dådet på Vår krog och bar som ju är ett av de mer omskrivna i svensk kriminalhistoria. Det är ju så långt tillbaka som 2015 när de mördar 2 och skottskadar 8 personer. Och nu har det ju gått 11 år och det innebär att några av de som dömdes för det där, de har kommit ut ur fängelse. Och det är alltså de personerna som de här 2 mordoffren verkar ha umgåtts med under sommaren innan det här dådet. Det säger ju någonting om hur nära kärnan av det här gänget som de här 2 offren faktiskt har varit.
Och sen när man tittar i deras mobiler så kan man ju också hitta chattar om narkotikaförsäljning och så. Så det verkar ju som åtminstone en av dem har sålt narkotika åt Norra Biskop.
Men det som är speciellt i det här, det är ju att den person som då grips misstänkt för det här dubbelmordet, han har ju däremot inte någon koppling till det här alls. Han är ju för det första då alltså från Norge, och det finns ju inte någonting som på ett tydligt sätt kopplar honom varken till Norra eller Södra Biskop.
Nej, han är ju en 34-årig norrman, så han är ju också äldre än de torpeder vi brukar se i de här gängkonflikterna. Han lever ett liv där han har barn och han har tjej, men den där relationen verkar ganska svajig, för han verkar också ha flera tjejer vid sidan av. Och han lever på socialbidrag och verkar ha levt ett ganska rörigt liv ändå, för enligt honom själv så har han både dömts för flera brott tidigare och han knarkar också en hel del.
Och under de senaste åren så har vi ju faktiskt sett svenska barn åka både till Norge och till Danmark för att utföra dåd. Men här är det alltså motsatt förhållande. Det är en norsk man som verkar ha åkt från Oslo ner till Göteborg för att helt enkelt ta på sig ett kontrakt. Han beskrivs ju i någon mån som en torped eller en lejd mördare. Att han egentligen inte har någon konflikt med några av de andra inblandade, utan att han har fått det här på betalning och åkt ner och utfört det. Det är det som misstanken är.
Och han är ju också vuxen. Det här är ju inget barn som liksom har lockats av att få en status eller har influerats av sociala medier att bli en sån här kontraktsmördare.
När den här mannen grips efter den här dramatiska biljakten så gör ju polisen direkt en hel del fynd som minst sagt ser ganska dåliga ut för honom. Det är en hel del saker som verkar ganska misstänkta med honom, eller hur?
Ja, dels är det ju då att pistolen som han har riktat mot en norsk polisman, det är ju samma pistol som har använts vid dubbelmordet i Göteborg. Men sen så har han också samma kläder på sig som på de här filmerna som folk har filmat vid mordplatsen. Dessutom så ligger elsparkcykeln i hans bagagelucka. Och jag ska säga också att på de här kläderna som han har på sig när han grips så finns det blodfläckar. Och det ska ju visa sig komma då från ett av offren för dubbelmordet i Göteborg.
Och det måste man ju säga är minst sagt komprometterande saker för honom. Man hittar också en hel del andra saker som egentligen kanske inte är så viktiga för själva utredningen, men som ändå tecknar någon slags bild av vem han är som person. Alltså dels har han ju en skyddsväst på sig när han grips. Han har en plånbok där det står polis på. I den här plånboken så har han några nakenbilder. Det känns väldigt gammalmodigt måste jag säga att gå runt med nakenbilder i sin plånbok. Men det har han. Han har även ett kärleksbrev som ska vara från en av hans kvinnor. Där det står du är snäll, omsorgsfull och sexig. Sen har han en buff som man misstänker att han använt för att maskera sig. Han har engångsdressar i plast, alltså såna här som man tar på sig om man går in i ett labb för att skydda sig själv. Han har gummihandskar, han har en bågfil, alltså en typ av såg, och han har buntband, gaffatejp och klorin. Och man undrar ju lite vad det är han skulle ha alla de här olika sakerna till. Det får vi inte direkt någon tydlig förklaring till i utredningen.
Nej, hans förklaring är ju att han har varit på väg till Spanien för att tömma en lägenhet han har haft där. Men varför man behöver en bågfil med sig eller buntband för det, det får vi inte riktigt något svar på.
Och precis som vi berättade tidigare så är det ju så att han försöker ju slå sönder sin mobil när han grips. Där är liksom samtidigt som de brottar ner honom som han försöker att krossa den. Men även om han gör det så kommer polisen att ta sig in i hans mobiltelefoner. Och genom dem och även med hjälp av att pussla med en del annan bevisning så kan man ju få en liten bild av vad det han har gjort. Både innan det här misstänkta dubbelmordet och även efter. Och det kommer ju visa sig att han åker ju från Oslo till Göteborg flera dagar innan dubbelmordet sker.
Ja, han åker ju faktiskt fram och tillbaka mellan Oslo och Göteborg under flera dagar. Han åker tåg, han åker buss och stannar ett tag och sen drar han tillbaka. Han bokar olika hotell, men på vissa av dem så checkar han aldrig ens in och så. Men någonting verkar vara på gång helt enkelt.
Ja, för det man kan se när man tittar på de hotell som han faktiskt checkar in på, det är att han dyker ofta upp mitt sent på kvällen eller mitt i natten. natten och sen så lämnar han också hotellet mitt under nätterna. Det är vid något tillfälle som han försvinner iväg efter midnatt och han kommer tillbaka klockan 16:30 och det är först då han checkar in. Så att han är vaken väldigt mycket på nätterna och man kan också genom övervakningsfilmer se att han till exempel lämnar hotellet. Då har han en elsparkcykel med sig, sen så har han inte den när han kommer tillbaka. Så att det verkar som att han har någonting att göra som är utanför hotellet. Exakt vad det är, det lyckas inte utredningen se, men man misstänker ju att det här är en del i att han håller på att dra upp de här planerna tillsammans med några andra.
Och han stänger också av mobilen flera gånger under de här tillfällena när han går ut, men sen så har han också en annan telefon som han ibland har på och ibland inte. Men om vi tar då samma eftermiddag som det här mordet sker, så stänger han av mobilen vid 16:00. Man tror ju att morden sen skedde vid klockan 17:00. Och precis innan han stänger av sin mobil där på eftermiddagen så skriver han ett meddelande till sin tjej i Norge. Och då skriver han: "Go time. Om det inte går min väg så vet att jag har älskat dig från första stund, aldrig slutat." Och sen stänger han alltså av sin mobil.
Och den här mobilen kommer han sätta igång några timmar senare och då verkar han redan vara på väg ut från Göteborg. Man ser att han åker norrut upp mot Norge, men sen så stannar han. Han stannar på ett köpcenter i Uddevalla. Och det här är också lite uppseendeväckande, för där står han still i över 2 timmar. Och det man kan se det är att han tittar på ofantligt mycket porr på sin mobil. Och det här, det kan man ju komma ihåg då, att det här är ju väldigt snart efter det här dubbelmordet. Det är ju drygt 1,5 timme efter att han misstänks då ha mördat 2 personer. Så sitter han, vad det verkar, på någon slags parkering, eller han är i alla fall på det här köpcentret i Uddevalla. Och han öppnar åtminstone 800 olika flikar med pornografiskt innehåll.
Ja, det sticker ju verkligen ut, men det är faktiskt inte helt ovanligt att misstänkta mördare beter sig på det här sättet. Det har faktiskt funnits andra uppmärksammade fall där porrtittande efter ett misstänkt mord har tagits upp i rätten. Jag minns till exempel Adriana-mordet där då en av de misstänkta ska ha tittat på väldigt mycket porr, och där blev det en stor diskussion mellan åklagare och försvar om det var ett rimligt sätt att bete sig, och försvararen menar ju att det går ju inte ihop överhuvudtaget, medans åklagaren menar att det är visst ett sätt som folk som brukar titta på porr, de tar det liksom som ett sätt att lugna ner sig.
Och vi ska fortsätta prata om de här spåren som man hittar i hans mobil, för det är en hel del saker som sticker ut där. Men vi tar först en kort paus, så är vi tillbaka snart. Så, då är vi tillbaka i Aftonbladet Krim. Och de här porrlänkarna, det är ju inte det enda man hittar i hans mobil. Det finns ju en hel del andra fynd där, bland annat mycket korrespondens som han har haft då med dels sin flickvän, men även med andra kvinnor i Norge. Och de här chattarna, de emellan, kommer ju faktiskt bli relevanta för målet.
Ja, bland annat så har han skickat en bild till en kvinna på en dubbeljapp, alltså chokladbiten. Och över den här bilden så är det 2 pistoler.
Och det här tolkas ju av utredningssidan som det är ett sätt för honom att signalera att han har tagit på sig någon typ av kontraktsmord. För att det är ju flera av er som lyssnar som är bekanta med det här, men just att jappa någon är ju ett uttryck för att man mördar någon eller att man skjuter någon. Så det är det man tror att han helt enkelt skriver till den här personen som han har kontakt med, att det är det han försöker att signalera med den här bilden.
Själv säger han ju i förhör att ja, jag förstår att ni tolkar det så, men jag lyssnar väldigt mycket på svensk rap. Så att han tänker att det kanske hade något med en artist eller en låt jag hade hört.
Men det är ju inte det enda, utan det finns ju även andra meddelanden, till exempel meddelanden till hans flickvän, där det är så att det blir en diskussion dem emellan om varför han är iväg i Sverige. Hon undrar så här: har du åkt på semester eller vad det är du håller på med? Och då så svarar han att han bestämmer fan icke tidpunkten folk lejer mig för att jappa. hjälpa någon. Han skriver vidare att han kommer att tjäna 200 000 till 300 000 på några dagar.
Och sen så när han är på väg hem från morden så skriver han också med sin hyresvärd, för han är skyldig hyra och så. Och då förklarar han att han är på väg hem till Oslo med en stor förtjänst och att han ska betala tillbaka vad han är skyldig henne.
Och den här konversationen, den fortsätter ju ganska strax innan som han kommer att köra igenom den här gränskontrollen, så skriver han igen till sin hyresvärd. Och då skickar han helt enkelt en tidningsartikel till henne där det står 2 skjutna i Göteborg. Alltså det är helt enkelt en artikel om det mord som han misstänks ha begått. Han skriver en minut senare till henne: vad är en man utan sitt ord? Vilket väl är, det ska väl tolkas som att han är en man som åtminstone står för det han säger att han ska göra.
Mm, verkligen.
Men han själv, han har ju en annan bild av det här. Han kommer ju komma med olika förklaringar till det här när polisen förhör honom. Och han är ju faktiskt ganska så pratsam. Vissa sådana här utredningar som vi tittar på så säger folk ingenting överhuvudtaget. Det är bara inga kommentarer. Så är det ju faktiskt inte i det här fallet. Utan han har ju en helt egen historia om vad som har hänt.
Ja, han berättar ju att han har varit i den här bilen där de två männen hittades mördade. Men han säger att han är oskyldig. Och att han har handlat i nödvärn. För hans historia, det är ju att han har kommit till Göteborg någon dag tidigare. Han var på väg till Spanien. Men av en tillfällighet så fick han tag på en Snapchat-grupp där man kunde köpa kokain. Och det är därför han åker och träffar de här personerna i bilen. Men sen där i bilen så blir det lite bråkigt om det här knarket. Och då, enligt norrmannen då, så ska en av de mördade har tagit upp en pistol och den ska ha liksom tappats bak i baksätet, och då ska han ha tagit upp den och tyckte att situationen var så obehaglig så att han sköt dem båda.
Ja, han menar ju att han har handlat i nödvärn, att han har hamnat i en så pass hotfull och utsatt situation så att han har helt enkelt agerat i självförsvar för att lyckas ta sig därifrån. Det här är ju inte åklagaren och polisen överens med honom i, utan det finns ju en hel del i utredningen som också talar emot det här. Bland annat så kan man ju se på den här pistolen som han grips med. På den så finns det ju inget DNA från någon av de två män som skjuts, och det tycker ju i alla fall åklagaren och polisen att det borde väl ändå vara DNA på den här pistolen från dem, om det nu är så att de har hållit i, någon av dem har hållit i pistolen från första början.
Och sen får han ju också frågor om varför han faktiskt har tagit med sig den här pistolen från platsen om han nu handlade i nödvärn. Och då säger han att han var i chock. Och det är verkligen det han liksom förklarar allting med. Att han var i chock och han fick panik. Och det är samma sak när det gäller varför han körde ifrån tullen där i Svinesund. Då säger han att det var panik och att ingenting gick som planerat.
Och den här paniken, det är ju det han fortsätter att luta sig mot i sin berättelse. Det är ju samma sak när det gäller att han tar sig igenom gränskontrollen på det sätt som han gör, att han försöker fly därifrån. Även där så menar han ju att han har fått någon form av panik. Han säger i ett av förhören att han har en massa saker på rullebladet från förr. Det är alltså belastningsregistret fast på norska. Han säger, jag är inte precis i någon bra situation, så jag tänker inte helt logiskt.
Och i de här förhören så upprepar han ju flera gånger att han inte är en våldsam person och att han har aldrig gjort någonting sånt här förut, och att han också är för gammal för att göra något sånt här. Han är ju en 34-årig familjefar.
Sen är det ju så att polisen tar ju också upp de här chattarna som skrivs. Det skrivs ju till exempel innan själva mordet. Så polisen menar ju att det är ju lite oförenligt med hans historia. Men han menar ju själv att det här handlar om olika affärer som han ska göra gällande elsparkcyklar och annat. Det har liksom ingenting att göra med att han ska ha tagit på sig ett mord. Men den bilden som polis- och åklagarsidan har av det här, det är ju att han är en lejd kontraktsmördare. Att han är en norsk torped helt enkelt som har tagits in, och att han har gjort det här för pengar, att det är därför han har utfört det här dubbelmordet.
Och nästa vecka då inleds ju rättegången mot honom, och som vi sa tidigare så är han ju den enda misstänkta i det här målet, och det är ju någonting vi inte brukar se vid många gängmord.
Nej, för att det man kan se i utredningen är att det verkar ju finnas andra som på något sätt har varit inblandade. Han är ju, det finns till exempel ingen förklaring till hur han ska ha fått det här vapnet, men man misstänker att han har fått tag på vapnet i Göteborg, men vem som har försett honom med det, det vet man inte. Och man misstänker ju också att det är någon som har anstiftat, någon som har beställt det här, men inte heller den personen har gått att hitta. Och just nu så verkar det inte heller finnas några spår vidare i det här, utan än så länge så har man bara lyckats hitta den som är, man misstänker är den faktiska skytten. Men alla andra som eventuellt har varit inblandade och sett till att det här har kunnat ske, de är ju spårlöst försvunna.
Men trots det så misstänker ju alltså åklagaren att det är Södra Biskopsgården som ligger bakom det här, de här morden.
Och man undrar ju såklart också varför de i så fall skulle, ja, misstänks ha lejt en norsk 34-årig man för att göra det här. Men det är inte heller någonting som utredningen lyckas få svar på, utan ja, utredningen visar ju enligt polisen att det är han som har utfört det, men det är ju ändå en del frågetecken som kvarstår här.
Nej, och det ser ju inte heller så ljust ut för den här norrmannen. Han har ju dels erkänt att han har varit på platsen, men att han agerade i nödvärn. Men sen så finns det ju ganska mycket bevisning mot honom som är övertygande. Dels så har hans fingeravtryck hittats på bilen där offren satts. Han hade ju samma vapen när han greps några timmar senare. Han har det ena offrets blod på sina kläder. Och det här är ju samma kläder som vittnen har sett honom bära på mordplatsen.
Men då, för att återupprepa det vi sa sen tidigare, så är det ju fortfarande så att allt det där går ju i linje med hans historia. Han säger ju inte emot någonting av detta, utan han säger ju ja, jag var där och jag gjorde det, men det var för att försvara mig själv. Och det kan ju verkligen understrykas att han förnekar ju brott helt och hållet. Han menar att han har hamnat i en utsatt situation, att han har agerat i nödvärn och att han egentligen bara har gjort det här för att skydda sig själv.
Och hur det går i den här rättegången, det återstår ju att se.
Ja, den börjar som sagt nästa vecka och kommer att pågå ett tag, och vi kommer ju återvända till det här fallet antingen här i podden eller på Aftonbladets sajt. Men jag tänker att vi sätter punkt för idag.
Det tycker jag också.
Ni som lyssnar, om ni vill komma i kontakt med oss som pratar just nu, då kan ni skriva till oss. Våra kontaktuppgifter, de hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Och har ni tips eller någonting som ni verkligen vill att vi ska belysa, då är det verkligen bara att höra av sig. Vi säger så för den här gången. Tack så mycket.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.